And ladies and gentlemen, the best is yet to come.
There's not a single thing beyond our capacity.
Law and order.
The country is crying out for leadership.
Fake, disgusting news.
He thinks division helps him.
We're going to defeat Sleepy Joe Biden.
I said, if we were in high school, I'd take you behind the gym and beat the hell out of him.
Ja, varmt välkomna till USA-podden, avsnitt 262. Det är onsdag den 26 augusti och klockan är 14.04. Gina Lindberg, hej hej.
Hej Sara.
Hur mår du?
Jag mår bra, tack. Jag sitter här hemma i min hemmastudio, aka tonårssonens rum.
Mycket bra. Anders Ask, hallå.
Hallå, hallå.
Var är du? Tror du inte här?
Nej, jag sitter vid köksbordet i min lägenhet i stan och en lägenhet som är ultravarm för att den är högst upp i ett hus under ett plåttak. Men jag trivs ändå.
Ja, bra. Och Cecilia Sjövar.
Hallå.
Hej, välkommen till podden.
Tusen tack.
Ja, lika härligt som det var förra veckan att sitta med alla gästerna i studion. Lika tråkigt är idag när ingen är här. Men så är det. Och så ska det vara ett tag framöver. Men vi har ju massvis att prata om ändå. Och Gina, jag måste bara tänkte vi kanske om vi kunde bara processa lite grann natten. Och nattens kanske mest uppmärksammade tal som lät så här.
No matter the amount of negative or false media headlines or attacks from the other side, Donald Trump has not and will not lose focus on you. He loves this country and he knows how to get things done. As you have learned over the past 5 years, he's not a traditional politician. He doesn't just speak words, he demands action and he gets results. The future of our country has always been very important to him, and it is something that I have always admired.
Ja, Gina, det här var ju inte bara ett tal gripet ur luften som Melania Trump, USAs första dam, höll, utan det var ju en del av republikanernas konvent.
Precis, och hon höll sitt tal från Vita husets trädgård och inte då från någon partikonventscen, vilket är ytterligare tecken på att det här inte är något vanligt konvent. Och hon gav ju väljarna en hel lång lista på anledningar att rösta på Trump och pratade om Donald Trumps drivkrafter, och som vi hörde här, han är ingen traditionell president, sa hon, gav en bild av honom som en annorlunda politiker som drivs av att make America great, göra USA bättre, skydda amerikanerna. Och han får kritik för sin stil, men han säger bara vad han tycker. Han är autentisk, sa Melania. Så det var en sorts porträtt av Trump som ska få väljarna att gå och rösta på honom och också göra Trump lite mjukare i framtoningen än vad han brukar framstå som.
Men det här var ett ganska uppskattat tal.
Det har fått väldigt mycket beröm, och det är väl också så där att det har dels fått beröm från republikanerna förstås, men också från många politiska kommentatorer idag i USA. Och jag tror också det har att göra med att det är så sällan man hör Melania Trump, så att man visste inte riktigt vad man skulle lägga förväntningarna på det här talet. Och sen har hon också fått mycket beröm för dels hur hon framförde talet, men också att hon pratade om saker som hittills inte har nämnts på republikanernas konvent. Hon var den första som talade ordentligt om coronapandemin och om oron som många känner, att många har förlorat nära och kära och är oroliga och ensamma. Och det sticker ut i konventsammanhang, därför att alla andra hittills som har pratat på partikonventet har pratat om det som en ekonomisk kris som man ska komma över, eller att ett vaccin är på gång och det här är snart förbi och Trump har hanterat det väl. Men hon adresserade det här med oron och ångesten och förlusterna som det har inneburit för många människor med pandemin. Men, så det var mer inkännande.
Ja, men jag måste ändå, absolut, det är jättesvårt att hålla bra tal. Det är en konst. Samtidigt, Joe Biden lyckas hålla ett tal där han inte liksom helt gör bort sig. Melania Trump håller ett tal där hon ändå tar upp att det finns en oro och en sorg när nästan 180 000 människor har dött i USA av covid-19. Mm. Jag menar, det krävs inte så mycket för att infria några slags förväntningar här.
Nej, så kan man också se det. Att ribban ligger lite lågt. Så kan det vara både när det gäller Biden och möjligen förväntningarna på Melania Trumps tal.
Ja. Hörrni, jag tänkte att vi skulle backa bandet lite grann nu och gå igenom Republikanernas konvent och också Demokraterna ska vi knyta ihop säcken kring som avslutades förra veckan efter podden. Natten mot tisdagen, alltså när det var måndag i USA, då kom ju Trump på en överraskningsvisit till Charlotte i North Carolina. Och så här lät det när han hade blivit nominerad. Ja, så där lät det i North Carolina när Trump hade blivit nominerad ifrån alla delstaterna då. Och han sa ju att han skulle hålla det här talet kort för att hans stora tal är på torsdag. Nu vågar inte jag säga exakt hur många minuter det här talet var eftersom jag hade så fel när jag försökte säga hur långt Michelle Obamas tal var. Men det höll på i nästan en timme i alla fall, tror jag. Det kanske bara var 10 minuter, men jag tror det var ungefär en timme. Och bland annat sa han att det här valet som kommer nu är ett otroligt viktigt val.
For a long period of time, I would say, well, 2016, how special was that evening? Was that one of the great... That was one of the great evenings. But we have to be very, very careful, and we have to win. Our country is counting on it. This is the biggest. This is it. Our country can go in a horrible, horrible direction, or in an even greater direction. And before the plague came in from China, that's where we were going. We were going in a direction like we had never seen, the most successful economy in the history of our country.
Ja, Cecilia Schavar, det här var ju inte ett tal så där ifrån teleprompter-tal, rakt avläst, utan det här var ju mer fritt. Vad fick det här för mottagande då?
Ja, men där fick ju Donald Trump sitt applåderande och liksom sina hurrarop och sådär. Det där var ju mer likt, precis som du säger, hans vanliga såna här kampanjmöten och så han brukar hålla. Att han inte höll något skrivet tal eller sådär, utan pratade fritt. Och just det här är det viktigaste valet i vår historia. Det är ju någonting som både demokraterna och republikanerna håller med varandra om. Och det har liksom varit ett tema på båda konventen, att nationens framtid och själ står på spel. Jag tyckte att en av de mest intressanta sakerna han sa där i North Carolina framför den här publiken av några hundra delegater som ju var där för att formellt göra det här roll callet, alltså nominera honom till partiets presidentkandidat. Där tog han ju upp såklart, tidigt i talet i alla fall tog han upp det här med poströstning som ju är hans käpphäst, att det kommer att bli valfusk i november om vi tillåter omfattande poströstning. Men den här gången så var han också lite mer liksom tydlig när han förklarade varför liksom han tycker att allmän poströstning är så dåligt. Och då beskrev han, förutom att det kan bli valfusk, att man inte liksom kan hantera det här på ett rättvist sätt, så beskrev han också att hans väljare ju är mycket mer entusiastiska än Bidens väljare. Och det vet vi ju enligt olika mätningar och så, att de generellt är. Och då så förklarar den här att det blir väldigt orättvist om någon som inte hade tänkt rösta kanske får en valsedel hem i posten och då hittar den här valsedeln. Han beskrev så här, då sitter någon i sin fåtölj och så, oj, får de hem en valsedel? Och då kanske man bestämmer sig för okej, men jag kan väl rösta då på Sleepy Joe Biden. Och hur rättvist blir det när mina väljare liksom går till vallokalerna och röstar och så kommer det personer här som kanske inte hade tänkt rösta, men som nu bestämmer sig för att jag kan väl göra det då. Och det tyckte jag var så himla intressant att han liksom för första gången beskrev att det är så orättvist för att här kommer kanske massa människor som inte hade tänkt rösta få en möjlighet att göra det på ett enklare sätt.
Anders, om man tittar lite på Trumps framträdande hittills under konventet, med någon slags historiskt perspektiv. Det är ju som Gina säger, det här är ganska annorlunda.
Det är det. Och nu var det väl lite förvånande att han faktiskt inte tog så mycket plats under den andra konventdagen igår då. Han höll ju inte något specifikt tal som det hade sagts på förhand att han skulle göra alla kvällar. Men han syntes ju och han engagerade sig och han twittrade ut alla andras tal, i alla fall flertalet av dem. Och han har överhuvudtaget då hamnat i fokus. Det handlar ju väldigt mycket om att det här är ju en konvent som inte så mycket handlar om det republikanska partiet utan om just Donald Trump som person och hur han ska leda partiet till naturligtvis valseger i höst. Det vill säga att det är väldigt många olika talare som tar upp just precis som de gjorde naturligtvis med Biden på det demokratiska konventet om alla hans fördelar, men också just det här att det är Trumps politik som kommer i centrum och de har ju inte heller någon partiplattform som de ska ta ställning till som vi har nämnt tidigare vid det här konventet, vilket är ovanligt, utan de har ju kommit överens, sägs det då, om att det ska handla om ungefär att alla lovar att vi ska prata för Trumps åsikter och hans och helt enkelt stötta honom så mycket som möjligt. Men han syns ju i alla möjliga sammanhang och han lyssnade naturligtvis på sin hustrus tal igår längst fram och applåderade och la ut det också på Twitter naturligtvis. Så att, men det är lite speciellt. Det är en väldigt mycket mer fokus just på honom som person än vad som är vanligt.
Mm. Jag tänkte vi kunde väl lyssna på ett par korta bitar ur några utav talen. Och vi ska börja med ett tal som hölls i måndags då utav senatorn Tim Scott som är republikansk senator ifrån South Carolina.
Make no mistake, Joe Biden and Kamala Harris want a cultural revolution, a fundamentally different America. If we let them, they will turn our country into a socialist utopia. And history has taught us that path only leads to pain and misery.
Ja, Biden och Harris vill genomföra en kulturell revolution i USA och införa en socialistisk utopi i landet. Och vidare så höll det här numera ganska kända paret ifrån St. Louis som i somras försvarade sin palatsliknande villa med vapen, eller de gick i alla fall ut utanför huset med vapen riktade mot Black Lives Matter demonstranter som gick förbi på gatan utanför. De talade också i måndags.
They're not satisfied with spreading the chaos and violence into our communities. They want to abolish the suburbs altogether. These are the policies that are coming to a neighborhood near you. So make no mistake, no matter where you live, your family will not be safe in the radical Democrats' America.
At this moment in history, if you stand up for yourself and for the values our country was founded on, the mob, spurred on by their allies in the media, will try to destroy you.
Mm, din familj är inte säker i de radikala demokraternas Amerika och vänstern då påhejad utav media kommer utgör ett hot mot USA, sa det här paret. Och sen inte minst Kimberly Guilfoyle som då är en utav de ledande i Donald Trumps återvalskampanj och också flickvän till hans son Don Jr. Hon talade också i måndags.
This election is a battle for the soul of America. Your choice is clear. Do you support the cancel culture, the cosmopolitan elites of Nancy Pelosi, Chuck Schumer, and Joe Biden, who blame America first? Do you think America is to blame? Or do you believe in American greatness? Ladies and gentlemen, leaders and fighters for freedom and liberty and the American dream, the best is yet to come.
Ja, Gina, det där var kraftfullt och det kan också påpekas att hon höll det här talet alltså utan publik. Så jag undrar hur hon håller tal inför publik.
Ja, det vill man ju se. Nej, men det var lite snopet att det liksom inte kom några saftiga applåder där. Hon talade som om hon stod på en fullsatt 50 000 personers arena, men det var ju det blev lite märklig effekt när hon i själva verket stod i en helt tom sal. Men hon hade väldigt mycket energi. Men genomgående de här talen, det här är ganska klassiskt skulle jag säga från ett republikanskt partikonvent. De konvent jag har bevakat tidigare, där har det här också varit en röd tråd. Att man har många talare som företräder olika hjärtefrågor, olika delar av partiet och som alla pratar om demokraterna som att de är kommunister, marxister, socialister. Det är liksom vanligt återkommande mantran från talare. Jag tyckte det var intressant med Tim Scott, senatorn från South Carolina, som ju är afroamerikan, som är hans förfäder var slavättlingar, och han hade någon fantastisk formulering där om att hans familj har gått from cotton to Congress, från bomullsfälten till kongressen. Och det blev ju en väldigt kraftfull bild av att svarta minsann inte alla röstar på demokraterna. Han slog tillbaka, och det var andra talare som också gjorde det, som slog tillbaka mot det Joe Biden sa lite slängigt i en intervju, att om du inte röstar på mig, om du inte röstar på demokraterna, då är du inte svart. Så att det där var ett effektivt tal som Tim Scott har fått mycket beröm för.
Mm.
Och sen hörde vi det här paret från Missouri som pratade om rätten att bära vapen.
Mm. Precis. Alltså, Cecilia Schavar, när hustrun i det här paret fokuserar ju mycket i sitt tal, det som vi hörde ju bara en pytteliten bit av det, men på alltså hotet mot förorterna. Och kan inte du förklara lite vad förorter i USA står för? För det liksom står ju för något specifikt.
Mm. Förorterna i USA står ju för resan ifrån liksom kanske ett arbetarklassliv, ett liv i en lägenhet i lite ruffigare områden i innerstan, till sitt första egna hus i förorten. De här välansade gräsmattorna och liksom brevlådorna med en liten flagga på, och sin egen lilla plats i världen, sin egen lilla plats i det amerikanska samhället. Att man har liksom lyckats när man har tagit sig till sitt eget hem i förorten. Och förorten och förortsborna, som Trump ofta väljer att beskriva som hemmafruar. Kvinnorna i förorten framförallt är ju en väldigt, väldigt viktig väljargrupp i det här valet, som båda partierna riktar in sig på. För det var ju framförallt många kvinnor, men väljare i förorterna till liksom storstäderna i USA, som många valde att rösta på Trump 2016, men sen valde de att rösta demokratiskt i mellanårsvalen. Och det är den där gruppen som man slåss om nu, och det tycker jag har varit väldigt tydligt de här dagarna på det republikanska konventet, hur man riktar in sig mot dem. Till exempel med en sakfråga som det har pratats mycket om, som jag tyckte var lite oväntat. Jag har pratat väldigt mycket om en sakfråga som handlar om det fria skolvalet i USA. Och det har nämnts på båda de här dagarna från flera talare. Och det är en sån här tydlig liksom indikation på hur mycket man vill liksom komma åt de här väljarna.
Mm. Anders, vi har ju kunnat konstatera att nästan hela presidentens familj kommer framträda under det här konventet. Det är väl bara den yngsta, inte ännu myndiga sonen Barron, va, som inte kommer tala. Är det här vanligt att presidentens anhöriga har så här stor roll under ett konvent?
Nej, som jag kan minnas, eller vad jag har läst och också sett hur andra har kommenterat, så är det unikt att det är så många och att de dominerar på det här sättet. Att man har med familjemedlemmar på konvent, det är ju inte ovanligt, och att man låter ibland vuxna barn tala till exempel för att berömma sin far, eftersom det är män det har handlat om hittills som presidentkandidater. Det är ju inte helt unikt. Men just den här omfattningen att så många ställer upp, och jag har försökt fånga och se alla de här talen som barnen och de anhöriga har hållit. Och det har ju inte varit något direkt som har stuckit ut där, utan de har ju gått på samma linje som övriga talare, om man får uttrycka sig så, i det mesta vad gäller att kritisera demokraterna och måla upp den här svarta bilden, vad som kommer hända om Biden vinner valet, men också då naturligtvis kommit i vissa fall då med bilder av sin far och vilken utmärkt president han är och vad han är bra på och dålig på. Sen den som stack ut på ett lite speciellt sätt var väl Donald Trump Jr. som pratade och jämförde Joe Biden med Loch Ness-monstret. Att han hade i så mått att han, Biden då, hade levt i träsket, alltså det vill säga Washington DC, så länge. Och så ibland stack han upp sitt huvud då för att försöka bli president, och sen försvann han igen och så. Och det där blev ju lite, fick ju lite fart på sociala medier, den jämförelsen. Jag kan såg förresten att i skotska medier var de lite upprörda över att Loch Ness hade använts på det sättet, och konstaterade också att Loch Ness är ju faktiskt inget träsk, det är ett stor, stor sjö, ville de ha till faktarutan också. Så att, men med detta sagt, så att jag tycker i och för sig att det är ovanligt. Jag tror inte att det spelar så stor roll i slutänden vad de har sagt. Sen om att de visar upp den här enigheten, det kanske ändå spelar roll.
Jag tycker det var spännande med Tiffany Trump, som man ganska sällan ser i offentligheten. Hon är mindre offentlig än de andra vuxna syskonen. Men hon höll ett tal där hon liksom utmanade de som lyssnade att även om du inte har tänkt det, försök se dig själv som Trump-supporter. Om du gillar det här och det här, om du är patriot, om du vill se de här framstegen för USA, då är du Trump-supporter. Så att det var ett lite annorlunda angreppssätt, och som också väldigt tydligt riktade sig till de här osäkra, framförallt kvinnliga väljarna.
Mm. Cecilia Sjövar, tror bedömare, eller pratas det något om någon av de här barnen har någon egen politisk framtid?
Mm, ja, men det gör det ju. Framförallt pratas det om Don Jr. Att han skulle vilja kanske kandidera till presidentskapet i framtiden också. Eller till andra politiska roller, men liksom framförallt kanske att han ser sig själv som en framtida ledare i samma stil som sin pappa, men liksom ännu kraftfullare, som han vill liksom beskriva sig som en förkämpe för den vanliga människan, liksom amerikanerna i Mellanamerika och så. Mm. Jag tycker också att det var superintressant med Tiffany Trump, och det som hon hade gemensamt med båda sina bröder som pratade, är också att de talade ju mycket om det här med kulturkriget, som ju är så stort här i USA, och det här med liksom att vi blir censurerade på sociala medier, och att här i det här landet får man inte längre tycka och tänka som man vill. Och en sån här viral video apropå det började spridas igår, för att då var det flera såna här Black Lives Matter demonstranter här i Washington som gick fram till personer som satt på uteserveringar. De gick fram med sina höjda nävar i protest, och så uppmanade de personerna som satt på uteserveringar att också sträcka upp sina nävar i protest, och så skrek de att white silence is violence, alltså att om ni inte är med oss så är ni liksom mot oss. Mm. Och det blev otroligt aggressivt. De stod runt en kvinna som inte ville sträcka upp sin näve och liksom stod och skrek henne i ansiktet och sådär. Och det där tror jag att vi kommer att få se mer spin på framöver, på hur det de menar att den liksom vänsterradikala liksom grupperingarna här i USA vill tysta oss. Och det pratade ju alla Trump-barnen om.
Mm. Anders, eller Ginna om inte Anders har svaret, alltså förra veckan så när demokraterna hade sitt konvent, då kunde vi ju se och läsa och höra hur Trump besvarade kritiken. Men alltså vad är det för typ av försvar som demokraterna kommer med nu då, när de kallas för marxister och att de ska bygga socialistiska utopier och så?
Ja, i ärlighetens namn så tycker jag inte att de har svarat på så mycket av det, för att de har ju haft en lite lägre profil hittills. Men det där kanske Cecilia och Ginna ser mer av än vad jag har gjort på det de följer. Men det har ju varit så att alltså andra debattörer, alltså nu pratar jag inte om Biden-kampanjen, de har ju också pekat på att ungefär det här var ju det vi väntade från det republikanska konventet. Och allt det talet om att republikanerna, som Trump sa, skulle inte alls ha en sån här domedags konvent som de ansåg att demokraterna hade haft, att det trots allt var, det här handlar ju bara om att måla ut demokraterna som just det här hotet mot framtiden och att det inte alls fanns några nyanser i detta. Men jag kan inte säga att jag har sett så himla mycket av det där försvarandet av politiken eller bemötandet, förutom då naturligtvis enskilda personer som har gjort så. Men det kanske Gina och Cecilia har en bättre bild av.
Gina?
Jag håller med. De har hållit den här traditionella stilen, nämligen att man ligger lite lågt när motståndarpartiet har sitt konvent. Så det har inte varit några stora utspel från Biden den här veckan. Men det kommer ju komma så fort konventet är klart.
Mm. Hörrni, det är två republikanska nyheter som en vanlig vecka hade liksom slagit igenom jättestort, som nu lite grann så där smyger förbi. Inte riktigt smyger, men hur som helst. Trumps förra superrådgivare Steve Bannon greps i helgen, var det va, Cecilia?
Mm. Ja, precis. Eller om det var strax
innan.
Nej,
det var ju torsdags faktiskt. Det var faktiskt i torsdags han greps. Ja.
Vissas helg kanske börjar då.
Ja, det gjorde det i det fallet.
Jag är tvungen att liksom tänka, alla dagar går lite in i varandra här nu, de här konventdagarna. Det känns som en torktumlare redan. Men precis, Steve Bannon, den här otroligt profilerade tidigare Trump-medarbetaren och grundaren av Breitbart News, han greps för att, misstänkt för att ha svindlat $1 million, tror jag det var, från en välgörenhetsorganisation, kan man väl säga, som han startade tillsammans med några andra för att samla in pengar som skulle gå till att bygga muren mot Mexiko. Han och jag tror två till av dem som han har haft den här organisationen med är nu misstänkta för att ha liksom använt de där pengarna för sig själva, helt enkelt, för privat bruk.
Mm. Och vad fick det här för reaktioner då, Gina?
Ja, man har ju försökt liksom koppla det här, eller Trumps kritiker har försökt koppla det till att det är ännu en i Trump-cirkeln som nu åker fast för någonting och som åtalas för någonting. Och så är det ju, men det är ju ett tag sedan han hade en formell roll för Trump. Han spelade en väldigt, väldigt stor roll i kampanjen 2016. Han var ju verkligen chefsideologen, men han har inte haft någon formell roll sedan augusti 2017 när han fick kicken av Trump. Men han hade en viktig roll fram till dess och satt ju bland annat en period i det här nationella säkerhetsrådet. Och sen är det ju lite speciellt att det är just det här murbygget som det är ju en av Trumps verkliga hjärtefrågor som han nu åker dit på.
Mm. Och sen, Anders, så aviserade rådgivaren Kellyanne Conway att hon slutar.
Ja. Och för mig och tydligen för många andra, om jag får tro det, så kom det där ganska överraskande. Det är väl tajmingen som är överraskande att det kommer så nära in på valet. Och det anges ju då familjeskäl, att hon ska ägna sig mer åt familjen. Och även då hennes aktive make, George Conway, som är då en republikan men skarp Trump-kritiker och som är då en av de drivande bakom det här Lincoln Project, som är republikaner mot Trump, om man uttrycker sig enkelt. Så att han hoppar av sitt uppdrag där också för att ägna sig mer åt familjen. Och det finns ju någon bakgrund där i att en av parets döttrar har markerat väldigt tydligt på Twitter bland annat, där hon har många följare, 15-åriga dottern, om hur illa hon tycker om framförallt mammans engagemang för Donald Trump och att hon nu skulle prata på konventet trots, ja, som dottern uttryckte det, trots att hon vet att hennes dotter lider av det här, att hon ställer upp för presidenten på det här sättet och hela det här kändiskapet och hur hon engagerar sig och inte, jag underförstått, inte bryr sig om familjen på samma sätt. Så att det är väl en liten familjekris, om man får tro det hela, som ligger bakom att de båda nu, både Kellyanne och George Conway, hoppar av sina uppdrag.
Mm. Det ska bli mindre drama, mer mama nu. Exakt. Sa Kellyanne Conway. Ja.
Just det.
Sara, får jag bara koppla tillbaka lite till Steven Bannon, för jag tyckte det var intressant ändå. Jag såg en kommentar från Trump om det här med Bannons gripande och han gjorde bara en kort kommentar, men då skrev han ju så här att Steve Bannon har inget med mig eller mitt presidentskap att göra. När han fick sparken förlorade han inte bara sitt jobb, han förlorade också sitt förstånd. Och då kan man ju säga att där har det ju verkligen blivit minst sagt frostigt efter alla år de jobbade ihop, även om det var länge sedan nu.
Ja. Hörrni, ska vi lämna republikanerna och som jag lovade knyta ihop säcken för det demokratiska konventet som avslutades förra veckan. Och där Biden då höll ett tal utan några gaffs.
Let us begin, you and I together, one nation, under God, united in our love for America, united in our love for each other. For love is more powerful than hate. Hope is more powerful than fear. And light is more powerful than dark. This is our moment. This is our mission. May history be able to say that the end of this chapter of American darkness began here tonight as love and hope and light join in the battle for the soul of the nation.
Jag i korta drag, ljuset kommer segra över mörkret, sa Joe Biden. Och det som kanske väckte mest uppmärksamhet, tror jag, utav talen på det demokratiska konventet var att förra presidenten Barack Obama så hårt attackerade den sittande presidenten Donald Trump.
For close to 4 years now, he has shown no interest in putting in the work. No interest in finding common ground. No interest in using the awesome power of his office to help anyone but himself and his friends. No interest in treating the presidency as anything but one more reality show that he can use to get the attention he craves. Donald Trump hasn't grown into the job because he can't.
Gina, det här talet av Obama landade inte helt väl hos den sittande presidenten.
Nej, det kan man inte säga. Och det här var ju en sågning, är nästan ett milt ord. Det här var ett generalangrepp verkligen på Trump, där Obama helt gick ifrån den där traditionen att man ska låta bli att kritisera sin efterträdare. Det här var på det sättet ett historiskt tal från Obama, där han anklagade Trump för att vara ett hot mot demokratin, mot fundamenten i demokratin, alltså mot yttrandefriheten, mot demonstrationsfriheten, mot pressfriheten. Det var liksom en lång lista på det som han ser som gör att Trump är farlig som president och att det vore farligt att välja om honom i 4 år till. Så att det var oerhört hård kritik från Obama.
Cecilia Sjövar, vad slog igenom mest från demokraternas konvent?
Ja, men jag tror att det som slog igenom mest var de här liksom olika budskapen som trummades in på olika sätt hela veckan. Dels det här som Gina är inne på, Barack Obamas hårda angrepp här, och det här, den här beskrivningen om vad som står på spel, den här beskrivningen av, som vi har pratat om sen egentligen primärvalrörelsen, ju att det här är ett otroligt viktigt val och sådär, men som nu i och med coronapandemin, i och med den ekonomiska krisen och de här proteströrelserna runt om i landet får liksom flera extra dimensioner. Och det vill ju både demokraterna och republikanerna framhäva, att vi har aldrig varit med om ett så viktigt val som det här. Och inte bara det, utan liksom utgången av valet kommer att avgöra nationens framtid framöver, och kommer att, liksom som de beskriver, den andra sidan, om den vinner, så kommer det få förödande konsekvenser. Don Jr. sa ju till exempel ungefär exakt det som Barack Obama sa. Han sa att om Joe Biden vinner så är det ett hot mot demokratin, ett hot mot liksom fundamenten i vårt samhälle, yttrandefrihet till exempel. Alltså nästan exakt samma ord som Barack Obama använde. Så att det slog ju verkligen igenom. Den andra grejen är ju det här att gå ut och rösta, som ju alltid är viktigt på partikonventen, och som är liksom ännu mer fördes fram från olika personer under demokraternas konvent, och kommer göra ännu mer säkert under republikanernas konvent. Sen tycker jag att det är ju intressant det här med Joe Biden och hur man vill beskriva, det talas ju alltid när det gäller Joe Biden om hans karaktär, om att han är liksom en hygglig person, han är en fin och bra och empatisk människa, till skillnad från då vad de menar Donald Trump är. Och det här, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det här på, jag tror det var i måndags på republikanernas konvent, att hygglighet skapar liksom inga jobb. Hygglighet räddar inte människor från att dö i corona. Hygglighet räddar inte liksom amerikanska soldater från att dö i krig och sådär. Att det räcker inte att bara vara hygglig. Men det trummades ju in från demokraternas konvent, precis som det här, hans liksom personliga tragedier som han har varit med om. Att det gör honom särskilt lämpad att hantera den här nationen i kris just nu.
Mm. Anders, alltså vet vi mer om kandidaterna efter konventen än vi visste innan? Nu är ju inte republikanernas färdigt än, men...
Nej, jag tycker inte att det har funnits så många överraskningar när det gäller detta, att vi har fått några nya bilder, utan det har ju blivit bekräftat att det är mycket vi kände till och mycket vi visste att det skulle sägas på konventen. Så att på det sättet har det ju inte varit överraskande. Och man bör ju komma ihåg att numera är ju inte konventen de här väljarlockande tillställningar som det kunde vara förr i tiden, åtminstone inte om man tolkar opinionsmätningarna. Och från tidigare, till exempel för 4 år sedan, så blev det ju inga större lyft för vare sig Hillary Clinton eller Trump efter respektive konvent, alltså direkt efter. Och det är ju samma här nu, när det har kommit någon mätning efter demokraternas konvent, den är i och för sig inte heltäckande. Det visar att det är inget lyft alls för Biden och Harris. Nu kommer de konventen så nära på varandra, det brukar de inte göra, så man kanske får vänta lite till republikanernas konvent är över, men det är länge sedan de här konventen spelade en roll för att helt enkelt sälja in en presidentkandidat så att det stack iväg i siffrorna. Det har inte hänt sedan Clinton 92 eller något sånt. Alltså, så att vi får väl se vad resultatet blir när de första riktiga mätningarna kommer.
Det får vi se. Gina, tycker du att det är dags för en lyssnarfråga?
Absolut.
För du kan få
härligt
en.
Med lyssnarfrågor.
Ja.
Ja, gärna.
Hej och tack för en jättebra och intressant podcast. En fråga. Vad är förklaringen till att de amerikanska medborgarna röstar på just en tisdag? Helt vansinnigt om man tänker efter. Varför ändrar de inte det till en helg istället, kan man undra. Med vänlig hälsning, Johan.
Ja, men det där är en intressant fråga och har en lång historisk förklaring. För det här har gällt sedan mitten på 1800-talet någon gång. Och det handlar om hur USA såg ut på den tiden. Vilken sorts samhälle var USA då? Jo, de allra flesta amerikaner var ju lantbrukare. De allra flesta var troende kristna. Så på söndagen gick man i kyrkan. Det var liksom inte alls aktuellt att föreslå att man skulle hålla val då, för då var folk upptagna med annat. Så att måndag kunde man spänna för häst och vagn och ge sig av. Och så var det ju långt, lång väg till närmsta vallokal. Och då blev det liksom rätt lagom att lägga valdagen på en tisdag efter en heldagsresa på måndagen. Och så kunde man sova ut och sen rösta på tisdagen och sen åka hemåt igen. Och att det är just i november, det har också med det här att göra, för att det är ju en ganska lugn månad inom jordbruket. Man ville liksom inte att valet skulle krocka med sådden eller skörden eller någon annan intensiv period. Så att därför är det en tisdag i november, och mer exakt är det tisdagen efter den första måndagen i november. Och det har varit diskussion, det dyker upp, poppar upp ibland diskussion om man skulle ändra det och istället ha det på en söndag som på de flesta håll i världen. Det finns en grupp som heter Why Tuesday som hävdar att om man skulle byta till söndagen, då kanske det skulle innebära att valdeltagandet ökade i USA.
Mm.
Det är ju rätt lågt valdeltagande jämfört med Europa till exempel.
Mm.
Men hittills har de här Why Tuesday alltså inte haft någon framgång, utan det här ligger fast.
Mm. Vad spännande och vad bra med en historisk förklaring till det hela. Hörrni, alltså den här rörelsen Black Lives Matter, den har ju inte mildrats, inte stannat av när hösten har tagit vid. Och i söndags så var det ju en ny skjutning i Wisconsin, Cecilia.
Ja, precis. Det var i söndags eftermiddag i en liten stad som heter Kenosha i Wisconsin, som ligger ungefär en timme norr om Chicago längs Lake Michigan, där en svart 29-årig man som heter Jacob Blake sköts 7 gånger i ryggen av en vit polisman. Det är fortfarande oklart exakt liksom hur det här gick till, exakt vad som hände. Det filmades ju då, och det är väl en av anledningarna till att det här har väckt så mycket ilska. Det ser ut på den filmen som att Jacob Blake och två polismän. Det är flera poliser på plats, men att han liksom brottas med poliserna på något sätt, att det är liksom att de har någon slags fysisk kamp där, och sen så kommer Jacob Blake loss. De är vid hans bil. Det ska också vara så att tre av hans småbarn sitter i den här bilen, och så kommer han loss från polisernas grepp och går runt sin bil och öppnar förarsätet, och då kommer liksom poliserna ikapp honom. En av poliserna tar tag i hans linne och skjuter honom i ryggen 7 gånger. Det här har väckt otroligt starka känslor och ledde omedelbart till våldsamheter i Kenosha. Samma kväll så brändes flera bilar och det blev vandalisering och så. Och det där har liksom bara vuxit, och i natt så dödades 2 personer i Kenosha under de här protesterna. Det är fortfarande oklart exakt vad det var som hände i natt och exakt vilka som har dödats. Vi kommer nog få veta mer om det under dagen, men det ska ha varit, enligt medieuppgifter, någon slags konfrontation mellan liksom medborgare, någon slags civilgardeaktigt, personer som stod beväpnade utanför en bensinmack för att skydda den mot vandalisering, i en sammandrabbning med demonstranter ska 2 personer ha dödats. Exakt vilka det är som har dödats och hur det har gått till, det är som sagt oklart, men det har lett till kravaller de senaste nätterna, utegångsförbud och undantagstillstånd i Kenosha, och att nationalgardet har kallats in. Så det är otroligt spänt och explosivt det som pågår i Kenosha just nu.
Gina, alltså man ser ju på tv-bilder att det är, som Cecilia säger, det ser ganska våldsamt ut här. Alltså på vilket sätt påverkar det opinionen, tror du?
Ja, det här är bilder som kommer att användas av båda sidor. Det här är ju redan ett jätteämne inför valet. Och där demokraterna hela tiden betonar polisvåld och rasism och behovet av reformer och behovet av någon sorts historisk förändring en gång för alla när det gäller den här frågan. Och republikanerna betonar, väldigt många av dem, de våldsamma demonstranterna, inte de fredliga demonstranterna, utan pekar på att det är plundring och det är skadegörelse och det är attacker mot polisen. Så att de här skilda bilderna, det är någon sorts split screen i synen på var man ska lägga betoningen, så att säga. Och det har vi ju sett i reaktionerna här, där Biden var blixtsnabbt ute efter det som hände i söndags och fördömde polisens agerande och pratade om det i termer av polisövervåld och pratade om det i termer av rasism. Och samtidigt hör vi republikanska politiker i Wisconsin som säger att nu ska vi akta oss för att dra förhastade slutsatser här, och man måste avvakta och se och sådär. Så att det märks genast i reaktionerna att den här frågan, som alla andra frågor i USA, är väldigt partipolitiserad. Och det här kommer ju växa. Det är en stor demonstration planerad på fredag, sen tidigare planerad i Washington. På årsdagen av Martin Luther King-talet, I Have a Dream-talet. Det är 57 år sedan på fredag. Och den protestmarschen får ju liksom nytt bränsle och nytt momentum efter det som har hänt i Wisconsin.
Men Cecilia, det här att våldet ligger så liksom, det ligger så tätt under ytan just nu, känns det som i det amerikanska samhället? Kan jag fel? Jag ser ju det här ifrån Sverige.
Ja, nej, men precis. Det är ju den här händelsen, framförallt reaktionen på den här händelsen, är ju ett bevis på det, att de här långvariga protesterna som vi har sett sedan i våras, de pågår ju fortfarande på flera håll i landet. Outtröttligen så är det ju liksom, har det ju varje dag fortsatt vara demonstrationer och protester. Vi pratar inte lika mycket om det som vi gjorde i början längre, men så är det. Och det tror jag har bidragit till att när det här händer igen, och det har varit ett par till dödsskjutningar av svarta personer också sen George Floyd dödades, så tror jag att det har liksom varit en av anledningarna till att det så snabbt blev våldsamt. Jag tycker att det som är lite annorlunda med det här fallet och just hur otroligt våldsamt det har blivit i Kenosha, det som folk beskriver, det som folk liksom uttrycker, är någon slags uppgivenhet. Att nu, det enda man orkar nu är att bli liksom arg. Man orkar knappt se liksom något, det här hoppet som fanns ändå i proteströrelsen kring George Floyd. Lite så uttrycks det nu. Sen så kommer ju det där vända säkert flera gånger fram och tillbaka också. Men det skulle inte förvåna mig om det här fallet med Jacob Blake blir kanske någon slags liten vändpunkt inför valrörelsen nu. För att om våldsamheterna fortsätter och kanske sprids ännu mer till andra städer, då blir det ju mycket lättare för Donald Trump och republikanerna att hävda att lag och ordning är det som behövs, och att de här fredliga protesterna som demokraterna försöker att utmåla som inte är det, utan är bara våldsamma vandaler helt enkelt.
Mm. Anders, om vi lämnar detta ämne och går över till hela det här enorma ämnet som posten i USA utgör, så har det varit två granskningar i de senaste dagarna. Både Washington Post och public servicebolaget Radio NPR har alltså båda gjort någon slags undersökande journalistik av hur många poströster som försvann i primärvalen.
Ja, eller hur många, ja, precis, hur många poströster som ratades, eftersom de inte var, ja, det var olika problem. Det kunde vara att de var fel ifyllda, det kunde ha varit att de kom in för sent, att de försvann på vägen, att de inte var frankerade rätt och allt möjligt. Och NPR hade då granskat 30 delstater och Washington Post 23, men båda kom fram till ungefär samma resultat, alltså att det handlar om över en halv miljon röster som ratades under primärvalen i år. Och förmodligen är det då alltså mycket fler, eftersom inte alla delstater finns med i den här statistiken. Och det är en ökning jämfört med tidigare val, en stor ökning. Och naturligtvis slutsatsen är, det beror ju i sin tur på att det var ökad poströstning naturligtvis. Och det som är intressant bland annat och problematiskt är att det förekom stora problem i delstater som kan avgöra höstens val också. Alltså Ohio, Florida, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania är exempel på detta. Och just Pennsylvania har vi ju pratat om tidigare. Och där hade de ju stora problem i primärvalen tidigare år. Och sen har ju då myndigheterna utlovat att vi ska skärpa till oss, det ska bli bot och bättring. Men enligt medierapporter, lokala medierapporter där, så går det där arbetet väldigt trögt inför presidentvalet som kommer allt närmare. Mm. Men bara för att man ska få ett exempel, så kan man ju då säga att antalet felaktiga röster i relation till hur få som röster, så kan man avgöra viktiga delstater. Till exempel Washington Post visar då att Trump 2016 vann de tre avgörande delstaterna Pennsylvania, Michigan och Wisconsin med ungefär 80 000 röster. Det är ganska lite i sammanhanget. Och i Michigan då till exempel, där ratades nu 10 700 röster. Trump vann Michigan med ungefär exakt lika många röster. Det vill säga att det kan avgöra val hur många röstsedlar som godkänns, eller framförallt hur många som ratas.
Mm. Och Gina, själva den politiska frågan om posten, den verkar ju liksom hålla i sig.
Oh ja, det var verkligen en av de stora, stora frågorna på demokraternas konvent. Mm. Där man varnade folk för att republikanerna och Trump försöker minska era möjligheter att gå och rösta. Och Michelle Obama till exempel uppmanade folk, ta på er bekväma skor, packa matsäck, ta gott om tid på er, säg till era grannar. Att man ska se rösträtten och möjligheten att rösta också som någonting man behöver kämpa för extra i år. Så att det där är ju en väldigt, väldigt stor valfråga och politisk fråga i år.
Mm.
Och kan jag lägga till där, alltså jag tycker det är väldigt intressant när man följer den här debatten i USA nu, för det är ju fler och fler experter och ja, vanliga amerikaner också som uttalar sig, är ju inne på det spåret som vi redan har diskuterat i podden, men det är fler och fler, känns det som verkligen betvivlar att det kommer finnas något valresultat den 3 november. De flesta räknar med att det kommer dra ut på tiden, och frågan är då, hur länge får man hålla på att räkna röster för poströstandet om det är det som gör att det tar tid? Alltså det är så mycket spekulation, men också en genuin oro hos allt fler, som jag kan bedöma det.
Mm. Jag såg att Hillary Clinton hade varit ute i en intervju och sagt att liksom uppmanat Joe Biden att alltså, har du färre röster, alltså ge det inte, utan liksom driv den här kampen vidare.
Ja, det är ju en kader av jurister som redan är inkopplade. Det brukar ju vara inför val. De står beredda för att sticka iväg till någon delstat där det kan gått felaktigt till enligt dem. Men den här gången kommer det vara än fler och planering. Och båda partierna, åtminstone demokraterna vet jag, jag tror även republikanerna och olika institutioner som jobbar för rättvisa val, de genomför ju såna här övningar nu. Hur ska vi agera om det här sker, om någon vägrar acceptera valresultatet, om rösträkningen drar ut på tiden. Alltså de gör olika alternativ som de tränar på nu inför den 3 november och vi kommer få se mycket av detta.
Men Gina, du som nu är du kommentator och men i vanliga fall är ju du utrikeschef. På radion har vi alltid en valvaka. Alltså, kommer vi sända då dygnet runt i flera veckor?
Det är en fråga vi brottas med just nu.
Ja.
Vilka maratonmedarbetare som ska sitta och hålla valvaka så här 78 timmar i sträck?
Ja, mer än så blir det säkert.
Inget, ja, säkert. Men vi har inget riktigt svar på det än. Det kommer bli jättespännande.
Spännande.
Både för USAs framtid och för Ekots personalplanering.
Mm. Bra.
Och glöm inte att exit polls den här gången kommer ju inte fungera, förmodligen.
Nej, just med tanke. Det. Tack för den, Anders.
Nej. Ja. Precis, vi får se vad som kommer fungera den här gången.
Det kommer bli toppen det här.
Hörrni, vad har ni inte kunnat släppa? Ska vi börja med dig, Cecilia?
Ja, oj oj oj, det är ju så otroligt, otroligt mycket. Jag kan inte släppa alla recept på gröna bönor förstås som har trillat in efter de senaste veckornas funderingar från mig och Kajsa kring de här 24 burkarna med haricots. Jag tror vi kommer klara det här, jag och familjen. Jag har förstås från mina fellow halviranier och iranier fått tips om lobia polo, en av mina favoriter som barn. Så jag tänker att jag får get cooking som man säger här. Men sen, nu gör jag en Inger, för jag kan inte släppa två Kimberleys som talade på Republikanernas konvent häromdagen. Mm. Vi har ju pratat om Kimberly Guilfoyle och hon hade ju den här talarstilen som utan tvekan stack ut. Och det fick ju många reaktioner och blev såklart en hashtag på Twitter. En hashtag som heter Guilfoyle Challenge, där amerikaner på olika sätt tog till sig detta. Vi kan väl höra lite hur det har låtit.
Ladies and gentlemen, leaders and fighters of the American dream, the best is yet to come.
Och jag såg ett annat exempel på den där. Ja.
Jag tror du kan prata, Cecilia.
Ja, den var slut.
Ja.
Ja, men ett annat exempel på den här var en man som liksom kom in och väckte sin fru som låg i soffan och bara skrek "The best is yet to come." Och det tyckte jag var kul, så att, det kan ni kolla in. Men sen var det också en annan Kimberly som framträdde samma kväll. Kimberly Klasick heter hon. Hon är född och uppvuxen i Baltimore och kandiderar till kongressen där för Republikanerna. Hennes budskap var det som Trump också liksom vill trumma in, att demokraterna har styrt i den här stan i Baltimore då i nästan 60 år, men att svarta människor ändå lever i liksom fattigdom, slum och våld. Och precis som Gina var inne på där med Tim Scott, senatorn från South Carolina, så tycker jag verkligen att det är värt att notera det här som vi har sett under Republikanernas konvent. Jag tror att det här kommer att växa ytterligare. Svarta politiker och andra som kampanjar för Trump nu med budskapet att vi inte behöver rösta demokratiskt bara för att vi är svarta. Och en av dem som började driva det här mycket offentligt var ju superstjärnan Kanye West, och en av dem som talade på Republikanernas konvent, en demokrat faktiskt från Georgia som heter Vernon Jones, som nu säger att han kommer att rösta på Trump. Han använde samma formulering som Kanye West gjorde känd när han sa att vi behöver inte längre vara fast i våra mentala plantager. Och jag tror att vi kommer få höra mer av den här gruppen, och jag tror kanske inte att det är så att svarta generellt kommer att liksom helt sluta rösta på demokraterna. Vi vet ju att det är en väljargrupp som traditionellt röstar, är otroligt viktig och stark för demokraterna, men det är en intressant liksom aktiviströrelse att följa, tycker jag.
Mm. Anders?
Ja, det är lite jobbigt idag, för jag kan inte släppa att min världsbild har fått sig en riktig törn, i alla fall om man ser hur USA... Ja, det är nämligen så att Grover Cleveland ifrågasätts och kritiseras å det grövsta just nu. Och det är två av våra eminenta lyssnare naturligtvis. Jessica, exilsvenska i Kanada, som är en trogen poddlyssnare, skriver hon. Och Daniel Ahlqvist, som också följer oss och har skrivit på Instagram, som har uppmärksammat mig på podden Very Presidential, där en som heter Ashley Flowers närgranskar ett antal amerikanska presidenter, och det har varit JFK, men framförallt närgranskar framförallt deras mörka sidor. Och det har varit JFK och det har varit Lyndon Johnson, och i förra veckan var det Grover Cleveland. Och det här pratar vi om veritabla sågningar och avslöjanden om frekventa lögner och falskspel i politiken, men också livet i övrigt då, med utomäktenskapliga affärer, våldsamheter, svek och annat. Och avsnittet om Grover Cleveland heter för övrigt The Beast of Buffalo. Och det var fyllt, och hans liv var just fyllt med monumentalt ljugande och svek i politiken. Hans brutalitet, och inte minst hur han övergav ett barn och barnets moder, och anklagelser om våldtäkt. Det bör sägas att Flowers också, även om hon går effektivt tillväga i de här granskningarna, så har kritiken mot henne också varit hård, för, inte minst från historiker som menar att hon bara väljer viss fakta som gör att hon kan ge de här negativa bilderna, de här effektsäkeri kallas det i det här sammanhanget då. Och dessutom hårdrar hon väldigt många uppgifter som inte är så glasklara, men det är faktiskt intressant att lyssna, även om det gör lite ont för en Grover Cleveland fantastisk att ta i, men en som har följt honom, men man måste ha fler källor om man lyssnar på de här programmen. Så att även om vi i podden, inte minst jag själv, tagit upp Cleveland ohälsosamt ofta och gärna på ett skämtsamt sätt, så får man inte glömma andra sidor av honom. Och man kan säga att den här poddserien då, Very Presidential, i kombination med serien Vägen till Vita huset, som just nu visas i SVT, en dokumentärserie om olika smutsiga presidentval genom den amerikanska historien, den visar att alla de som mot förmodan tror att politiken var mindre smutsig och oärlig förr, de måste tänka om. Och så det är inga vackra bilder som ges, och minst av allt då av Grover Cleveland. Och det kan inte jag släppa den här veckan.
Nej, och Gina, vad kan du inte släppa?
Ja, men ibland behövs det ju en kontrast till politik och ekonomi och pandemikris och andra hårda nyheter. Och då finns det ju ingen bättre kontrast än pandanyheter.
Nej, eller hur, Sara? Verkligen inte.
Och nu finns det ju världens bästa pandanyhet från Washington, nämligen att Mai Cheng, en av jättepandorna på Washingtons zoo, hon fick en liten panda baby i fredagskväll. Och det här beskrivs som en mirakelfödsel som har föregåtts av 5 års planering. Jag ska inte gå in på detaljer, men så är det tydligen. Och hon födde den här bebin i fredags, och det kunde man följa på PandaCam som de ju har på Washington Zoo. Och det är hon är 22 år, så det är en ovanligt hög ålder för att bli pandamamma. Men både mamma och baby mår bra, så att det är pandalycka på zoo. Och ännu en anledning för oss att ta oss till Washington.
Ja, och Gina, som du förstår så tittar jag ju ganska ofta på PandaCam. Jag måste säga, den här lilla bebisen som föddes i fredags, det är ju två saker tycker jag som slår en. Det ena är ju att bebisen är ju, alltså den är så liten. I förhållande
den är så liten,
till,
så den nästan inte
till
syns.
Mammans storlek så är den, alltså den är ju pytteliten. Precis, det är jättesvårt att se den. Men var den skriker högt. Ja. Eller hur?
Det är mycket röst i en liten, liten, liten kropp.
Alltså, den är så liten och så låter den jättehögt. Jag tycker det är otroligt gulligt. Det var en jättebra kan inte släppa.
Det kommer inte bli någon valvaka här om ni kommer hit. Det kommer bara bli pandamys istället.
Ja, precis. Då måste du gå och mysa med pandorna. Jag hade ju tänkt... det jag inte kan släppa är ju förstås det som Gina just har pratat om. Så det var väldigt konstigt att jag inte fick säga det här. Men jag har en annan sak som jag tyckte var trevlig. Och det var ju i författaren Katarina Wenstams senaste deckare. Så är en av poliserna som heter Eddie Lundström. Han är på sitt stora ställe på Sicilien och har semester. Och då står det så här. Det är nästan olidligt varmt, men det börjar lätta när det skymmer. Om han ska kunna röra på sig ska han passa på nu när det trots allt är uthärdligt. Mitt på dagen är det så varmt att även en vältränad person skulle kunna få hjärtstopp i de branta backarna mellan Taormina och Giardini Naxos. Han lyssnar på ett avsnitt av USA-podden som han har sparat medan han slöjoggar ut med de slingrande bergsvägarna.
Åh, härligt.
Vad säger ni om det? Att vi är skönlitteratur?
Åh, så
herregud, vi finns i riktig bok.
Vi är bara fiktion. Det var allt vi ville säga.
Finns i romanform.
Tack för att ni var med. Gina Lindberg, Anders Ask, Cecilia Sjövar, Joel Löf var tekniker, producent var Viktor Mattsson. Jag heter Sara Stenholm.